kanske kan den sätta ord på det som du bär i ensamhet.
Jag tror jag hoppar över lådan. Och ser inte utkastet. Vi ska läsa ifrån Johannes 11 och den finns också på sidan 1341 om du vill följa med i psalmboken. En man som hette Lazarus låg sjuk. Han var från Betania, byn där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde Herren med välluktande balsam och torkade hans fötter med sitt hår. Och Lazarus som låg sjuk var hennes bror. Systrarna skickade bud till Jesus och lät säga: Herre, din vän är sjuk. När Jesus hörde det sa han: den sjukdomen leder inte till döden, utan ska visa Guds härlighet så att Guds son blir förhärligad genom den. Jesus var mycket fäst vid Marta och hennes syster och Lazarus. När han nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han först kvar två dagar där han befann sig. Men sedan sa han till lärjungarna: låt oss gå tillbaka till Judén. Vi ber. Gud, låt ditt ord överraska oss. Tala till oss. Amen. Jag vet inte om du kan din Alfons Åberg ordentligt. Alfons som bor med sin pappa och som är, ja, vad är han, 4 år eller 6 år eller vad han nu är för något. Han är lika gammal hela tiden, tror jag, i alla böcker. I alla fall är det så att Alfons pappa har en verktygslåda i garderoben och den får Alfons inte låna om det inte är så att pappa är upptagen med något annat, som att titta på tv eller läsa tidningen. Då kan det gå bra att låna verktygslåda. Men han får inte röra sågen. Den är farlig. Och om du inte kan din Alfons Åberg så kanske du kan din Adam och Eva. De hade ju samma problem. Rör inte frukten. Ja, rör inte sågen. Den är vass. Och pappa läser tidningen och Alfons snickrar en helikopter. Nu har jag lite samma problem där som Alfons. Ja, det var faktiskt inget problem för Alfons. Han rörde faktiskt aldrig sågen. Men Adam och Eva, de kunde inte riktigt låta bli. Nu har jag ju bara fått läsa halva den här berättelsen om Lazarus. Men det är ju liksom på slutet som allt det roliga kommer. Ska jag inte få säga någonting om det då? Rör inte slutet av berättelsen. Men jag vill ju säga någonting lite om slutet av berättelsen också. Det är ju liksom där som det blir vast. När Jesus ropar till Lazarus som legat död i graven i 4 dagar: Lazarus, kom ut. Och Lazarus kommer ut med svepningen kvar på kroppen och linneduken över huvudet. Ja, det är ju liksom där det händer i berättelsen. Och så får vi inte läsa det. Vi har ju liksom bara fått det tråkiga. Det är allt jobbigt och ingenting händer. Hur ska vi då tänka om valet av text till den här rubriken att leva tillsammans? Att leva tillsammans innehåller sällan något under. Nej, det vet jag inte om jag kan hålla med om. För det gör du ibland. Jag tänker så här, att en bibeltext finns ju alltid i ett sammanhang. Och rycker man ut en bibeltext eller två ur sitt sammanhang så blir det ju ganska sällan rätt. Men det kan ju ibland också vara så att vi behöver läsa någonting av en anledning. Och den här gången så är det detta att leva tillsammans som är fokuset och inte det här fantastiska undret som Jesus gör. För ibland kan det ju också vara så att det fantastiska skymmer en del annat som är viktigt men inte riktigt lika synligt. Vad kan då det vara i så fall? Ja, det står att Jesus var mycket fäst vid Marta och hennes syster och Lazarus. Att de umgicks som vänner förstår vi. Finns det något i deras vänskap som kan vara ämne för att leva tillsammans? Skulle kunna vara något som att han som är herre över döden har omsorg även innan dess och på andra plan. Det låter ju rimligt. Men det är ändå inte liksom, om man läser den här biten av texten så är ju inte det poängen där. Med våra ögon sett så ser det ju mest ut som att Jesus inte bryr sig så jättemycket. Så tror jag i alla fall att en del av oss reagerar när Jesus inte går med en gång när han nås av budet. Han stannade 2 dagar där han var. Eller är det så att det inte är så lång tid? Är det vi som är så snabba och oroliga i vår tid så att 2 dagar är väldigt lång tid? Det kan ju vara så att det där egentligen inte är någonting att bry sig om. Kanske var det tvärtom så att han med den tidens mått var ganska snabb. Det kanske behövde ordnas en massa saker för att göra den här resan och det tog ett par dagar. Vi kan fundera. Jag kollade på Google Maps hur långt det var som Jesus hade till Betania. Och det står att han befann sig på andra sidan Jordan där Johannes hade döpt. Och tittar man bara på avståndet där och funderar på hur lång tid tar det att gå den sträckan så är det nog så där en 15-20 timmar i alla fall till fots. Det finns en liten detalj i det Jesus så småningom säger i den här berättelsen. Först så säger han ju det här att nej, han är inte död. Han bara och så säger han att det här liksom är någonting som ska göra så att ni ska kunna tro bättre och så. Men när lärjungarna inte riktigt är nöjda med det svaret så säger han: Lazarus är död. Och vi ser senare att när Jesus kommer fram väl så har Lazarus redan legat i graven i 4 dagar. Och så har det kanske gått en dag innan det när begravningen skedde. Så kanske tog det 2-3 dagar för budet först att komma till Jesus. Kanske var Lazarus redan död när budet nådde fram. Men vi funderar ju lite på den här väntan. Väntar Jesus liksom på Lazarus bekostnad? Eller på syskonens bekostnad? Utsätter han dem liksom för lidande med flit? Jag tror snarare att han gör det för deras skull. Det säger han till lärjungarna. För er skull så tar det här lite tid. Men det var nog också för syskonens skull. Och för folkets skull som fick se Lazarus uppväckt från döden. Jag tror vi har ganska lätt att fastna i det här materiella eller världsliga perspektivet. För det är klart att om helandet eller uppväckandet av Lazarus hade varit det absolut viktiga i denna texten, om det viktiga var att han får leva vidare eller att han hade fått bli frisk, då är det kanske lite som vi lite slarvigt ibland säger, att huvudsaken är att man får vara frisk. Det är klart att då hade ju det varit poängen med berättelsen. Att han blev levande igen. Och då är ju Jesus ganska sen. Ganska trög. Då är han ju lite nonchalant mot systrarna som sörjer. Men som Per Ringbo väldigt förtjänstfullt förklarade för oss förra söndagen, så är det så att de få under som Johannes beskriver är inte till för att imponera eller för sakens skull. Utan de har ett speciellt syfte. De är nedtecknade för att vi ska tro, säger Johannes. Så kanske måste vi ändå tänka om lite och tänka att själva uppväckandet av Lazarus är inte det viktiga för Jesus. Det viktiga är att vi finner en tro på honom. Att om man ska spetsa till det, frälsningen är viktigare än hälsan. Sen är det också viktigt, men inte i jämförelse. För det är klart att om Jesus hade knäppt med fingrarna, eller vad vi nu ska tänka, när budbäraren anlände, så hade förstås Lazarus kunnat bli frisk på stubinen. Han hade pignat till där i sin säng. Och ingen hade egentligen märkt någonting. För er skull. För att ni skulle tro att jag är. För att ni skulle tro. Är jag glad att jag inte var där, säger Jesus. Det finns en person i den här berättelsen. Jag vet inte om ni skulle fundera och så skulle ni räkna upp alla som är med i den här berättelsen. Vi ska inte ta den tiden nu kanske, men då är det en person där som jag undrar om ni skulle komma att tänka på ens. Budbäraren. Det är ju en doldis i den här berättelsen. Har inget namn. Vet inte vad den har för relation till de andra människorna i berättelsen. Är det en vän? Det är ju inte Marta eller Maria, utan det är någon annan som skickas som budbärare. Kan det vara så att det är en sån här professionell budbärare? En löpare som arbetar med att bära fram budskap? Nej, vi vet inte det. Men jag tänker att det finns ju lite olika vägar att tänka det. Säger vi att det är en vän, så gör ju den människan en oerhörd insats för att Jesus ska komma och hjälpa Marta, Maria och Lazarus. 2 dagars resa kan man tänka om man visste vad Jesus var. Det kanske man inte visste. Kanske var man tvungen att fråga sig fram tills man hittade någon människa som visste vad han kanske var. Och gå på det tills man hittade någon som visste att där har Jesus varit. Jag inte vet jag hur lång tid det tar att leta reda på någon i ett samhälle där det inte finns några andra kommunikationer. Kanske var det så att djungeltelegrafen funkade ganska bra så att man visste var folk var någonstans. Men det finns ju risk för att det tog mer än 2 dagar bara att hitta Jesus. Och sen skulle man hem igen. Jag tänker att systrarna måste ha varit väldigt angelägna om att be Jesus om hjälp. Jag vet inte om ni så ofta känner så där att ja, men jag kan be en kompis och göra mig en tjänst som tar en vecka. Det känns ju inte riktigt enkelt. Det gör det inte. Och det är klart att skulle man avlöna någon i en vecka för att gå och leta efter någon, så kanske det inte är så billigt i alla fall. Vi tänker väl ofta så där när vi ber Jesus om hjälp. Gode Gud, hjälp mig. Amen. Eller så ber vi en stund till. Och vi vet, för det har Jesus sagt, att det inte är för de många ordens skull som vi blir bönhörda. Men de la ner en väldig energi på att be Jesus om hjälp. Att leva tillsammans. Jag vet inte om jag kommer dit egentligen idag. Det här med att leva tillsammans. Men det jag tänker är att om vi nu skulle hitta någonting i den här syskonskarans relation till varandra och till Jesus, så är det att de förstår att hos Jesus finns det hjälp. Den hjälpen är värd att vänta på. Den hjälpen är värd att offra sin bekvämlighet för. Paulus säger vid ett tillfälle, kämpa trons goda kamp. Att få vila i tron, det är en sida, och att kämpa i tro en annan, och de kan få gå hand i hand. Men det är värt att söka upp Jesus, kosta vad det kosta vill. Vi ber. Herre, tack för att du är den du är. Vi har svårt att sätta ord på allt det fantastiska och stora och goda som du är. Tack för den här familjen i Betania. Att hela deras liv fick bli ett vittnesbörd om att du lever och verkar. Att du har makt över både livet och döden. Herre, tack att vi får be till dig, tillhöra dig och lita på dig. Herre, hjälp oss att i våra liv, i vår vardag, räkna med dig. Be dig om hjälp. I allt.